Jesus, vi vill bara ytterligare en gång till om igen. Så vill vi bara säga ditt namn. Vi vill viska ditt namn och vi vill ropa ditt namn. Därför att vi vet att ditt namn är högre än alla andra namn. Ditt namn är större än alla andra namn. Vi böjer oss i ditt namn, Jesus. Men vi tackar dig också för att allting annat måste böja sina knän i det namnet. Vi tackar dig också, Jesus, att du har knutit dina löften om att vara personligt närvarande när vi samlas i ditt namn. Därför tackar vi dig, Herre, att du är här just nu. Du är här i den här kyrkan, men du är också hemma hos var och en som tar del av den här gudstjänsten. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus för det som bara du kan, men som du är underbart bra på att göra. Att förvandla människors liv, att lyfta upp i mörker och hopplöshet, att komma med läkedom, att komma med frid och med glädje. Vi prisar och lovar dig, Jesus, att du gör det också den här dagen. I ditt namn, Jesus, så ber vi. Amen. Amen. Nu kom jag från en annan plats i lokalen och jag glömde min lilla padda där borta. Om jag kunde få den, skulle ju vara underbart. Vad härligt att du är med oss idag på gudstjänst. Du har kommit till Guds kraft i Sävsjö. Och här älskar vi Jesus. Det finns massor med människor i hela jorden som älskar Jesus. Och nu har du träffat några utav dem. Och precis som du har hört här så ska jag dela Guds ord med dig idag. Jag ska göra det riktigt ordentligt, tänkte jag. Du kanske reagerade innan eller undrade lite när Rickard sa här att för 30 år sedan fick pastorn ett ord. Vad betyder det? Det betyder egentligen bara det att ett ord från Bibeln. Bibeln är ju full av ord. Full av verser, full av kapitel och så vidare. Men ett ord som Gud väljer att lyfta upp och göra personligt. Eller göra verkligt på ett speciellt sätt för oss människor. Det är egentligen det vi menar. Och därför så är det vår bön att du ska få ett ord idag. Vem du än är som lyssnar, hur din situation än ser ut, så tror vi att Gud vill ge dig ett ord. Och att du får ett ord är faktiskt inte bara sådär något, ja, vad är det med ett ord? Hela världen är full av ord. Jo, men det är något speciellt med Guds ord. Du vet, i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord och han gjorde det genom sina ord. Han talade och så blev det till. Och Gud talar fortfarande. Han talar till oss genom den här boken. Han talar till oss genom sin ande. Han talar i våra hjärtan. Han talar i ögonen och överallt. Och idag vill han tala till dig. Och därför så är vår bön att du ska få ett ord idag. En hälsning ifrån himmelen. En förvissning i ditt hjärta. Att hur än din situation är, så är du inte ensam, för Gud är där. Och han är inte bara där för att se hur det går för dig. Han är där för att hjälpa dig. Han är där för att bistå dig. Han är där för att röra vid dig. Så öppna ditt hjärta på vidgavel. Och bara bered dig på att få ta emot ifrån Herren. Jag vill faktiskt läsa en psalm idag. Det är den 107:e psalmen. Och jag ska läsa hela psalmen. Och så ska vi ta några lärdomar förhoppningsvis ut ur denna fantastiska, helt underbara psalm. Men jag vill bara börja med att fästa din uppmärksamhet på vad som står i slutet på psalmen. Jag kan ju läsa i Bibeln här förstås. Det går ju lika bra när den ändå ligger här. Det står så här, den sista versen i vers 43. Den som är vis bör ta till sig detta och tänka på Herrens nådegärningar. Jag ska läsa den här psalmen från en annan bibelöversättning. Ni vet, det finns massa olika bibelöversättningar. Och den här bibelsättningen kategoriseras bland de som man kallar parafraser. Parafraser är de som har fokuserat inte på att översätta varje enskilt ord och tolka det eller få till det, utan snarare att försöka hitta meningen i meningen, om man säger så. Och här är en av dem som, det finns inte på svenska, men tack vare att du har en pastor här som något sån här bevandrad i det engelska språket, så har vi en enkel översättning på det här, den här salmen. Och innan vi läser så ska jag bara fästa din uppmärksamhet också på någonting annat. Och det är det att den här salmen, den har fyra delar, kan man säga. Och första delen kommer ju först, det vore konstigt annars. Och där så kan man ta emot en stark uppmaning att tacka och prisa och lova Gud. Och det är det, vi börjar varje gudstjänst på det sättet. Och det är inte bara därför att vi tycker det är roligt eller det känns bekvämt eller vi är vana vid, utan det finns en djupare tanke i det. Vi tror på att sätta Gud först. Vi tror på att ge Gud den första platsen och den största platsen i våra liv, men också vad helst vi gör annat i livet. Och därför så börjar det med det. Men sen kommer tre andra delar som egentligen, kan man säga, är en beskrivning på olika förhållanden man kan ha i livet och hur man på bästa sätt kan hantera dem. Och det är där det blir riktigt spännande, tror jag. Och jag har som sagt vad jag har bett att det här bara ska få betjäna dig den här dagen. Och att du ska få hjälp av detta. Det, man går ju till kyrkan av olika anledningar. Nu har du gått till kyrkan, även om du sitter hemma så är ju du i kyrkan nu, eller hur? Och då är man där av lite olika anledningar. En av anledningarna, det är ju att vi alla har behov. Och att vi vill se till Gud för att möta dessa behov. Så, nu läser jag. Jag läser igenom hela salmen och sen ska vi gå igenom lite undan för undan. Så, lyssna noga nu. Låt ingenting störa och ta det här ifrån dig. Och jag läser som sagt, det är ingen idé du följer med i Bibeln, för då blir du bara förvirrad. Men lyssna istället med full uppmärksamhet. Psalm 107. Låt varenda en ge all sin lovprisning och tacksägelse till Herren. Här är orsaken. Han är bättre än någon någonsin kan föreställa sig. Ja, han är alltid kärleksfull och god, och hans trofasta kärlek utan slut. Så sätt igång! Låt varenda en veta detta. Berätta för världen hur han bröt igenom och befriade er från mörkrets makt och har församlat er från hela världen. Ja, han har befriat oss för att vi ska tillhöra honom. Här har du den första delen och sen fortsätter vi i vers 4. Somliga av oss vandrade en gång i vildmarken, likt ökennomader, utan någon egentlig riktning eller plats att bo på. Svältande, törstande, stapplande, desperata och fyllda av förtvivlan. Då ropade vi, Herre, hjälp oss! Rädda oss! Och det gjorde han. Han ledde direkt till en plats av trygghet och överflöd, en passande stad att bo i. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakel mot dem som han älskar. Hur han tillfredsställer de törstandes själar och fyller de hungriga med allt som är gott. Somliga av oss satt en gång i mörker, levde i dödens mörka skuggor. Vi var fångade av vår smärta och kedjade vid vår ånger. För vi gjorde uppror mot Guds ord och förkastade Guds, den högstes visa råd. Så ödmjukade han oss genom våra omständigheter, såg på oss när vi snubblade utan att någon var där för att resa oss upp igen. Och vår egen smärta blev vårt straff. Då ropade vi, Herre, hjälp oss! Rädda oss! Och det gjorde han. Hans ljus bröt genom mörkret och han ledde oss ut i frihet från dödens mörka skugga och slet itu varenda en av våra kedjor. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakel mot dem han älskar. Han slog igenom tunga fängelsedörrar, bröt sönder järngaller som höll oss tillbaka bara för att befria oss. Somliga av oss var så dåraktiga. Vi drog över oss själva sorg och lidande på grund av våra synder. Sjuka och matta, ur stånd att ens titta åt mat, närmade vi oss dödens portar. Då ropade vi: Herre, hjälp oss, rädda oss. Och det gjorde han. Gud talade orden: var helade. Och vi blev helade, befriade vid dödens port. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakel mot dem han älskar. Ta med lovprisning och er tacksägelse som ett offer när ni sjunger er mirakelberättelse med en glädjesång. Och så kommer den sista delen. Somliga av oss satte segel på havet för att nå fjärran hamnar. Vi forslade vårt gods från skepp till land. Vi bevittnade Guds kraft ut i havsdjupen. Vi såg fantastiska under ute på öppna havet. När Gud talade rörde han upp en storm. Lyfte vågorna höga med stormvindar. Skeppen kastades omkring av det svallande havet. For upp i skyn bara för att falla ner i djupen. Raglande som druckna. Komplett snurriga. Var och en gav upp. Tills till och med sjömännen tappade hoppet om livet och kröp ihop i fruktan. Då ropade vi: Herre, hjälp oss! Rädda oss! Och det gjorde han. Gud stillade stormen, lugnade vågorna och han tystade stormvindarna tills de bara var en viskning. Vi var så lättade. Så glada när han lotsade oss till säkerhet i en lugn hamn. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakler mot dem han älskar. Låt oss lyfta honom högt och offentligt höja vår lovprisning. Låt landets alla människor och ledare få veta hur stor och underbar Jahve, vår Gud, är. När helst han vill kan han torka ut en flod eller göra landet till en öken. Eller kan han göra ett fruktbart land till ett saltvattenträsk på grund av ondskan hos dem som bor där. Men han kan också vända en ofruktsam ödemark till en oas med vatten. Han kan få källor att flöda in i ökenland och förvandla dem till fruktsamma dalar så att städer växer upp och han ger allt sammans till dem som är hungriga. De kan plantera sina åkrar och vingårdar där och få en rekordskörd och samla mycket frukt. Gud kommer att välsigna dem och få dem att föröka sig och blomstra. Men andra kommer att bli fattiga, ödmjukade på grund av sitt förtryck, sin tyranni och sina bedrövelser. För Gud öser förakt över deras arroganta maktmissbruk, samlar hån över deras furstar och får dem att vandra bland ruinerna. Men han reser upp de fattiga och ringa genom sin favör. Ger dem en trygg plats att leva där ingen kan komma åt dem. Gud ska ge dem en stor familj och välsigna dem. De som älskar Gud gläder sig när de ser detta. Goda människor är glada när de onda blir tystade. Och så kommer sista versen. Om du verkligen är vis kommer du att lära av det som jag har sagt dig. Det är läge för dig att reflektera över dessa grundliga lektioner om Guds stora kärlek och barmhärtighet. Amen. Det var en lång text, eller hur? Men nu har vi läst den och nu ska vi bara titta på några olika ord här. De här styckena som jag nämnde om, alla börjar med somliga av oss. I folkbibeln så står det istället att de. Men jag tycker om den här personliga vinklingen därför att jag tror att Guds ordet behöver bli personligt för dig och mig. Det är underbart att det handlar om mänskligheten överhuvudtaget, eller att det adresserar olika kategorier av människor. Men ordet behöver bli personligt för dig och mig. Och då är det så att somliga av oss, vi har varit ut för och råkar ut för alla möjliga olika saker. En del bra, andra fruktansvärda. Och vi ska bara se lite, för jag tror att Bibeln ger oss en modell för hur vi kan hantera de här olika situationerna. Om vi börjar med den allra första delen, som är från vers 4 och några verser framåt, så står det: somliga av oss vandrade en gång i vildmarken. Om jag försöker och sammanfatta vad de här verserna talar om, så talar de om vilsenhet. Det talar om rotlöshet, om hunger och törst och förtvivlan. Och kanske känner du dig vilsen idag. Kanske har den här, som vi alltid talar om nu för tiden, situationen gjort att ingenting är så likt i ditt liv, och du känner oro och bävan inför framtiden. Du känner dig vilsen och du undrar, vad kan jag hämta näring för mitt liv, för min situation? Det kanske inte har varit så aktuellt för dig tidigare, men nu har det blivit hyperaktuellt. Och då är jag så glad att få stå här idag och säga till dig, vem du än är, hur svältande och törstande och stapplande och desperat och förtvivlad du än känner dig, så har Bibeln en lösning. Bibeln har en väg för dig. Bibeln har en väg för alla människor. Och det är det här mantrat, får vi säga, som kommer igen gång på gång i den här psalmen. Då ropade vi: Herre, hjälp oss, rädda oss. Ett annat ord för räddning, det är ju frälsning. Det är ett bibliskt ord för samma sak. Och jag tänker på, det finns flera exempel från andra delar av Bibeln på människor som har gjort just detta. De har, som man säger i kyrkan, utgjutit sitt hjärta. Det vill säga, de har inte bara babblat på lite i största allmänhet, utan de har från djupet av sitt innersta så har de uttryckt sin nöd, sin längtan, kanske sin desperation till Gud. Och då tror jag att ropa handlar just om detta. Det handlar inte om att höja rösten bara. Det kan vara naturligt att göra det när man är riktigt angelägen. Men det handlar om att det finns ett rop, det finns ett behov, det finns en längtan, en nöd här inne. Men då får man ropa. Man får ropa på Gud. Man får ropa till Gud. Hjälp oss. Rädda oss. I Romarbrevet i Nya Testamentet så står det att var och en som ropar på Jesus kommer att bli räddad. Jesus är det bästa namnet att kunna. Det är den bästa, om man vill be eller vad man än vill göra, så är det så bra att ha namnet Jesus. Och du får ropa på hjälp. Herre, hjälp oss, rädda oss. Och jag bara älskar att det står det. Det gjorde han. Och jag kan vittna om precis detsamma. När jag har ropat på Jesus så har han räddat mig. Jag har många andra vittnesbörd om detta. Och därför så tror jag att vilsenheten, det kan bytas ut mot att man hittar vägen. Och vägen, ja, Bibeln säger att Jesus är vägen. Så att här har du, så fort du börjar nalkas det här lösningen som jag presenterade idag, den här tanken om hur du ska hantera din situation, då hamnar du på vägen, för Jesus är vägen. Och vad mer är, du hamnar där du är tänkt att finnas. Du är skapad för att vara tillsammans med levande Gud. Där hör du hemma. Rotlösheten försvinner när vi hittar hem till Gud. Och så står det, som en följd av det här ropet till Gud om hjälp och räddning, så står det att han ledde dem på den rätta vägen. Han ledde dem direkt till en plats av trygghet och överflöd. Det låter väl inte så dumt, eller hur? Och då kommer det andra, får vi säga mantrat, eller det andra upprepningen i den här Psaltarpsalmen. Det första är ju, det har du redan förstått nu. Då ropade vi, Herre hjälp oss, rädda oss. Och det gjorde han. Och så kommer det i den 8:e versen. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakel mot dem han älskar. Det är den naturliga följden av att Gud griper in i livet. Kom ihåg, vi började med att tacka Gud. Det var innan vi hade ropat ut till Gud. Så det är alltid rätt att tacka Gud. Men det är, skulle jag vilja säga, nödvändigt att tacka Gud när han väl har gripit in och gjort något underbart i våra liv. Och då fortsätter Bibeln att tala om hur han tillfredsställer och hur han mättar. Han fyller de hungriga med allt som är gott. Men vi går till nästa avdelning här. För i vers 10 så möter vi igen människor. Det vill säga somliga av oss. Somliga av oss satt en gång i mörker. Levde i dödens mörka skuggor. Vi var fångade av vår smärta. Kedjade vid vår ånger. Om jag försöker sammanfatta det som de här verserna beskriver, så handlar det om mörker och död, fångenskap, lidande och hjälplöshet. Man är utsatt och man klarar sig inte. Det är bara mörkt och döden känns väldigt nära. Och jag tror att du är med och lyssnar idag, så kanske har det på det här sättet. Så säger jag, jag får inte till det. Jag klarar inte av det här. Jag ser ingen mening med att leva. Men då vill jag att du ska veta att meningen med livet, det är inte att du ska dö. Utan meningen med livet är att du ska leva samman med Jesus. Det finns ljus. Det finns alltså ljus i mörket. Det finns befrielse från fångenskapen. Men Bibeln är tydlig och klar. Det ger liksom inte många olika förslag. Antingen kan du göra så här eller så här. Utan även för dem som sitter i mörk och död och fångenskap, lidande och hjälplöshet, så blir det samma recept. Men då ropade vi, Herre hjälp oss, rädda oss. Och det gjorde han. Och så berättar Bibeln vad han gör. Hans ljus bröt genom mörket. Han ledde oss ut i frihet från dödens mörka skugga och slet i tu varenda en av våra kedjor. Vad det än är för kedjor som binder dig, vad det än är för mörker som omger dig, så är Jesus mäktig nog att föra dig ut. Du kanske är bunden av missmod, bunden av depression, bunden av missbruk, pornografi, girighet, ensamhet. Du bara känner dig bunden, du är fångad och du ser ingen väg ut. Men de goda nyheterna är Jesus är vägen. Och om du bara ropar på honom, så är han mäktig att komma till dig. Man skulle kunna säga så här, om han så vore på andra sidan jorden, så skulle han komma ifall du ropar på honom. Men man kan inte riktigt säga det, därför att Jesus, han är Gud, och det betyder att han är allestädes närvarande. Så därför så kan du, där var du än är, så kan du ropa på honom. Du kan viska en bön som vi sjöng om i en sång här. Eller du kan säga en bön. Du kan med fördel ropa ut. Och Jesus kommer att vara där. Han vill befria dig. Han vill sätta dig fri. Vad det än är som binder dig. Vi får fortsätta här och vi hittar nästa avdelning. Och det är ifrån vers 17. Somliga av oss var så dåaktiga, vi drog över oss själva sorg och lidande på grund av våra synder. Här talas det om sjukdom egentligen. Och sjukdom, det är ju någonting som vi... Ja, vi drabbas av det. Antingen gör vi det personligt eller också så gör någon av våra anhöriga eller någon som vi har nära. Sjukdom finns som en realitet i den här världen. En del saker kan läkarvetenskapen hjälpa oss med. Andra saker så står den sig slätt. Men det finns en Gud att åkalla. Det finns någon att ropa på som har lovat att hjälpa oss. De här verserna de talar om både uppror och lidande, om att tappa aptiten och frukta för döden. Men lösningen, ja, den är precis som tidigare. Då ropade vi, Herre hjälp oss, rädda oss. Och det gjorde han. Gud talade orden, var helade. Och vi blev helade, befriade vid dödens. Och innan vi slutar gudstjänsten idag så ska vi göra just det. Vi ska tala de här orden in i ditt liv. Du som behöver läkedom. Du som behöver befrielse. Du som behöver få nytt mod i ditt liv. Vi vill tala Guds ord konkret in i ditt liv. Och så kommer den naturliga följden återigen. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådesmirakel mot dem som han älskar. Och så kommer den sista delen som är lite längre då. Och här talas det ju egentligen om att leva ett slags berg- och dalbaneliv. Om vi får översätta det lite grann. Det vill säga, ibland är det bra och då är man på toppen och då är allt kanon. För att i nästa stund hamnar man ner på botten och allt är fullständigt hopplöst. Det är hemskt att leva på det sättet. Och jag tror inte att Gud vill att någon människa ska behöva göra det. Jag tror att Gud vill komma med lugn och frid, med stabilitet. Men om vi försöker sammanfatta de här verserna då, så talas det, så det här upp- och nerlivet, det talas om förtvivlan, det talar också om berusning och det talar om förvirring. Jag vill bara, innan vi tittar, vi måste ju återkomma till mantrarna här, men innan vi gör det så tycker jag det är intressant att se de här orden som handlar om en storm. För nu skulle jag vilja likna händelserna i världen vid en slags storm. Även om det har blivit lugnt på ett sätt, så stormar det ju verkligen i så mått att inget är som det brukar. Och då är ju frågan om hur hanterar man en storm? Hur ska man klara sig? Hur ska man komma igenom? Och det första Bibeln lär oss, det är faktiskt att det går att komma igenom stormar. Man behöver inte gå under i stormen. Det berättas i evangelierna om hur Jesus reser över Galileiska sjön tillsammans med sina lärjungar. Och så blåser det upp en storm. Lärjungarna är rädda, trots att många av dem eller flera av dem är vana vid att vara ute på sjön, så är det här de övermäktigt. Samtidigt finner de en Jesus sovande längst bak i båten. Och det är svårt att bara tänka sig att någon kan sova mitt i stormen. Men det är precis det som Jesus gör, därför att han vilar i någonting som lärjungarna inte vilade i. Men när lärjungarna väl väcker upp Jesus och ber om hjälp, så reser han på sig och så talar han till stormen. Han säger, tyg, var stilla. Och det vill Gud göra också i den här stormen. Det kanske inte... Jag har inte tro för att säga att Gud ska tala och stormen i hela världen ska tystna. Men jag har definitivt tro för att säga att stormen i ditt liv, den kan tystna, den kan lägga sig. Det kan komma ett lugn och en frid i ditt liv. Precis som det inte har blåst överhuvudtaget. Och nu ska jag faktiskt läsa ur Svenska Folkbibeln, för jag tycker de talar så bra här. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt, och han förde dem till hamnen dit de ville. Är inte det underbart att... Ja, men jag har en hamn här, den är viktig, säger Gud. Han säger, den hamn du vill till, dit ska jag föra dig. Men varför gjorde han detta? Jo, han gjorde ju förstås det. Då ropade vi, Herre hjälp oss, rädda oss. Och det gjorde han. Det var därför som han stillade stormen. Det var därför som han förde båten till en säker hamn. Och det vill han göra med dig. Du som skvalpar kanske omkring på vågorna. Livets stormar har kommit emot dig. Det har blåst tufft. Man blir trött av att vara ute när det blåser. Och du har blivit så trött på ditt liv. Du har blivit så trött på din situation så du har sagt, jag kan inte längre. Det går inte längre. Det finns ingen möjlighet, jag klarar inte av att ta det här längre. Då vill vi bara tala Guds ord till dig idag. Och bara säga till den här stormen att lugna sig. Så att du kan nå fram till din hamn. Och den hamnen, jag skulle vilja säga, den hamnen som vi rekommenderar, det är att hitta hem till Jesus. Det är den bästa hamnen. Där kan man lägga till för både tid och för evighet. Gud stillade stormen. Han lugnade vågorna. Han tystade stormvindarna tills de bara blev en viskning. Så lyft era händer och tacka Gud för hans underbara godhet och för alla hans nådes mirakel mot dem han älskar. Verserna som följer här, de talar om att Gud är mäktig att göra både det ena och det andra. Han kan förvandla någonting som är till synes fint och bra till någonting som blir ofruktsamt. Men han kan å andra sidan förvandla någonting som är dött, som en öken, till någonting som är fyllt av liv och som producerar massor med frukt. Jag vill fästa uppmärksamheten på det senare först och främst. Där det kanske finns områden i ditt liv som inte är fruktsamma. Områden där du bara säger det är dött här. Jag får det inte att fungera här. Jag kan få det att funka här borta, men på detta området där känns det bara som att nej, det är kört. Men Gud är mäktig att vända vad som helst. Det som kanske var menat för ont, det som i sig är ont, Gud kan till och med vända det till någonting som är gott. Jag har påmint många gånger de senaste veckorna, och nu får jag tillfälle att göra det igen, vad Bibeln säger i Romarbrevet 8:28. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Så vad behöver vi göra? Vi behöver se till och hålla oss i den plan som Gud har för våra liv. Där finns ett beskydd. Där finns en nåd, som det heter. Eller som vi kallar det. Och Bibeln framförallt kallar det. Vilket betyder att Gud kommer vår svaghet till hjälp. Vi har en viss förmåga, men den är begränsad. Gud har en obegränsad förmåga och han ställer den till ditt och mitt förfogande. Men han gör det inte hur som helst och vad som helst, men han gör det definitivt när vi står i den kallelse, den plan som han har med våra liv. Och då behöver inte vi bli upptagna, vi behöver inte bli oroliga, vi behöver inte bli splittrade i sinnet över allt som pågår runt omkring. Vi behöver bara vara upptagna med en sak, och det är att se på Jesus. När vi ser på Jesus, när vi blir upptagna med att vara tillsammans med honom, att älska honom, att tillbe honom, då vände han det som var ont till någonting gott. Han vände det som var ett nederlag och vände det till seger. Det som var hopplöst vände han till någonting som bara sprudlar av liv. Därför att vi ropade på honom, bad honom om hjälp och tackade honom för det. Jag vill, innan vi avslutar den här lilla predikan, så vill jag också ta med dig till Jesajas 61 kapitel, och vi ska läsa ett par verser där också. För det här talar just om det här, kan vi säga, skiftet eller det här bytet, där Gud ta någonting som i det här fallet och i de flesta fall är någonting som vi inte vill ha, någonting som inte vi klarar av, hur han tar det och vänder det till någonting helt annat. Och Jesaja 61, för den som är van bibelläsare vet att Jesus citerar de första verserna, eller första versen åtminstone, från det här kapitlet när han predikar i synagogan i Nasaret. Vi hittar det i Lukas, det fjärde kapitlet. Men vi läser från Jesaja 61. Och då står det: Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg och lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Om man ser på de här verserna och behåller tankarna från psalm 107, så tycker jag man kan se vissa likheter. Det som händer är, eller det som måste hända, det är att du och jag, vi behöver ta ett steg till Gud eller mot Gud. Att sitta och vänta och tänka att om Gud vill så gör han väl någonting. Om Gud är angelägen så får han visa det. Det är inte vägen att gå. Men däremot att sträcka sig efter Gud, att ropa efter honom, att aktivt närma sig Gud, det är det som gör skillnaden. Och när man gör det, ja, då finns han där. Då finns han där för att förbinda dem som har förkrossat hjärta. Han finns där för att komma med frihet för dem som är fångade och bundna. Han finns där för att komma med glädje för dem som sörjer, och komma med lovsång istället för en modfälld ande. Jag vet inte din situation. Vi är ganska många som lyssnar på detta och det är jättekul att så många tunar in och är med på gudstjänsten. Men jag vet att vi är tillräckligt många som så att säga lyssnar på det här för att det ska finnas alla möjliga olika behov representerade. Och nu vill jag fokusera på just ditt behov. Utan att veta exakt vad det är så tror jag mig ha presenterat en lösning idag som är allmängiltig. Det vill säga oavsett din situation så finns det ett recept, Bibelns recept, som säger ta det till Gud. Bara gå till Gud med din situation. Inte för att han inte vet om det, men därför att det är så vi sätter Guds armar i rörelse. Det är så vi får Gud att agera, att det är så vi kan ta emot Guds hjälp. Det är att vi närmar oss honom. Nalkas Gud så ska han nalkas eder, står det i den gamla svenska bibeln. Det vill säga närma dig Gud och han kommer att komma nära dig. Och det är precis det som jag vill uppmuntra och uppmana dig till den här dagen. Att du ska närma dig Gud. Och det är inte svårt att göra det. För Gud är inte långt borta. Men jag kan tänka mig att han står nära dig och väntar på att du bara ska ta ett steg. Att du bara ska säga ett ord. Att du ska säga Jesus. Men när du gör det, då har det ingen betydelse hur förlorad du är, hur hopplös din situation är, vilka hemska saker du har gjort. Ingenting har någon betydelse längre, därför att då kommer Jesus att komma till dig. Och Jesus kan lösa dig och Jesus kan lyfta dig ifrån allt det som tynger dig, allt det som plågar dig. Och därför så vill jag be tillsammans med dig den här förmiddagen. Jag vill särskilt be för dig först nu som inte känner Jesus. Du har inte sagt ditt ja till Jesus. Och för oss och för Jesus skulle jag vilja säga så är du högprioriterad. Jag vill att du ska veta att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig outsägligt mycket. Faktum är att när han dog på korset, när han offrade sitt liv, så gjorde han det just för din skull. Det var för din skull som Jesus gav sitt liv. Och han gjorde det för att du skulle få leva. Och därför så vill jag bara erbjuda dig att inbjuda honom i ditt liv just den här dagen. Och man gör precis som vi läste i psalm 107, jag tror att du kommer ihåg det nu. Då ropade vi, Herre hjälp oss, rädda oss. Och precis så kan du göra idag. Du kan bara säga, Jesus, rädda mig. Hjälp mig. Och han kommer att göra det. Jag vet att han kommer att göra det. Jag vet att Jesus är nära dig just nu. Jag skulle bara vilja hjälpa dig genom att leda dig en enkel bön just nu. Även du som har tagit emot Jesus, du får gärna be mig i den här bönen. Kanske sitter du tillsammans med någon som ännu inte känner Jesus. Hjälp dem också att be den här bönen. Men jag ber före och du får be efter. Jesus, tack att du dog för mig. Nu vill jag ta emot dig. Jag ropar på dig idag, Jesus. Rädda mig. Hjälp mig. Jag behöver dig. Och nu kommer jag till dig. Rena mig från all synd. Gör mig ny. Gör mig hel. Jag ber i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Om du bad mig den här bönen så tror jag att någonting hände på insidan av dig. Någonting tog sin början. Jesus kom med sitt liv in i din situation. Och nu är han hos dig för att alltid hjälpa dig, för att alltid vara med dig, för att alltid leda dig. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig, om du bad den här bönen för första gången, ta gärna kontakt med oss. Du ser ett telefonnummer på skärmen, du kan ringa det, du kan skicka oss en mail, info@gudskraft.se. Det finns alla möjligheter att komma i kontakt. Och jag vill bara be dig att göra det. Vi kan be mer tillsammans, vi kan få förklara, vi kan skicka en bibel till dig, lite annan uppbyggande litteratur. Vem kan inte behöva det i dessa dagar, eller hur? Så kom ihåg det, du är alltid välkommen att kontakta oss. Men innan vi slutar vill jag också be tillsammans med dig som känner dig fångad, som känner dig bunden, som känner dig sårad och plågad. Jag vill bara tala liv och helande och läkedom in i ditt liv. Så Jesus Kristus, just nu ber jag för var och en som lyssnar till det här budskapet. Jag ber Herre för dem som är sjuka och plågade av sjukdom och smärta på olika sätt. Och jag säger precis som det står i Bibeln, var helade i Jesu namn. Jag förlöser läkedom, jag förlöser min tro för läkedom och upprättelse just nu. Men jag talar också och ber också för de som är bundna av olika saker. De som inte kan komma loss, som känner att de inte har någon väg framåt. Jag talar frihet i Jesu namn. Jag proklamerar frihet i Jesu Kristi namn över ditt liv. Du som sitter där och är bunden och plågad. Jag bara befaller frihet att komma till dig. Jag binder upp allt mörker. Jag binder den onde. Jag gör om intet djävulens gärningar i Jesu namn. Och jag bara tackar dig Jesus Kristus att du kommer nära var och en som känner sig fångad. Och du kommer med din ljuvliga frid. Och du kommer med din fantastiska ro. Och så bara lyfter du dem. Och så löser du dem. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. Så vad är det som du ska komma ihåg ifrån den här dagen? Ja, du får gärna komma ihåg precis allting. Jag skulle glädja en predikant. Men jag vet att inte du har förmågan att göra det, för ingen av oss har det. Men det jag vill att du ska komma ihåg, då ropade vi: Herre, rädda oss, hjälp oss. Och det gjorde han. Gud välsigne dig att ropa till Jesus den här dagen och alla andra dagar i alla livets situationer. Amen. Amen. Nu börjar vi närma oss slutet på den här gudstjänsten. Vi är jätteglada över att du ville vara med, och du är hjärtligt välkommen tillbaka. Vi har ju gudstjänst varje söndag, och vi vill gärna möta dig så här online. Jag vill passa på att säga det till alla er som är med i församlingen. Det är fruktansvärt tråkigt att inte vi kan träffas som vi brukar göra. Vi saknar verkligen, verkligen er. Vi saknar gemenskapen. Men låt oss hålla kontakten. Låt oss ta hand om varandra och hjälpa varandra på alla sätt som vi kan. Och låt oss framförallt, låt oss hålla oss nära Jesus. Och låt oss inte ge upp. Utan låt oss hålla i. För vi är på väg igenom det här. Och när vi kommer ut ur det här, så kan vi komma ut ur det här starkare. Och vi kan komma ut i någonting underbart som jag tror Herren har framför. Tror inte du det också? Så nästa söndag, om inte förr, så hoppas vi att se dig. Nu ska jag befria Rickard ifrån hans plikter här på slutet. Genom att säga att det finns väl inte så mycket mer att säga egentligen, mer än att imorgon kväll, måndag kväll klockan 19, då träffas vi för en bönesamling. Vi har gemensamma bönesamlingar tillsammans med kyrkan här i stan var 14:e dag. Och imorgon kväll är det dags för en sådan. Och för att uppfylla all rättfärdighet så samlas vi utomhus på lite avstånd från varandra. Men vi ber tillsammans och vi står tillsammans i olika saker. Och imorgon klockan 19 så träffas vi uppe i Perennparken som vanligt. Så har du möjlighet är du väldigt välkommen dit. I övrigt så vill jag bara önska dig en riktigt välsignad vecka. Och kom ihåg, du får ropa på Jesus. Gud välsigne dig. Ha det så gott.